Sveriges Radio.
Det var han och hans pappa mot världen.
Det är söndagen den 12 juli 2020. I depåerna på racingbanan i den österrikiska staden Spielberg pågår de sista förberedelserna inför dagens Grand Prix. Under normala omständigheter skulle den lilla alpbyn ha kryllat av tiotusentals fanatiska Formel 1-fans. Men på grund av pandemin måste racet köras inför tomma läktare. Det är dock vare sig avsaknaden av publik eller det dramatiska loppet som kommer att bli den stora snackisen. Istället är det en politisk manifestation som ska stjäla nästan alla rubriker. För knappt en månad sedan kvävdes George Floyd till döds i Minneapolis. Och runt om i världen demonstreras det nu högljutt mot polisbrutalitet och rasism. För den sexfaldige världsmästaren Lewis Hamilton har de senaste veckorna varit extra omtumlande. Under hela sin karriär har han valt att hålla sina känslor för sig själv. Nu är det som att det inte längre går. Som den enda svarta föraren i Formel 1:s historia bär han på minnen och erfarenheter som resten av sporten knappt vågar prata om. På Lewis initiativ står samtliga förare uppradade nere på banan. Om en stund ska de pusha sina bilar till bristningsgränsen. I över 250 km i timmen ska de köra. Men först ska de tillsammans stå upp för allas lika värde framför kamerorna. Av de totalt 20 förarna i startfältet väljer Lewis och 13 andra att gå ner på knä. Lewis blundar. Han har dragit ner den övre delen av sin förardräkt. På hans t-shirt står det Black Lives Matter. Det är på många sätt ett historiskt ögonblick för Formel 1. Men för de miljontals tittare som följer manifestationen från tv-soffan händer nu något som bäst kan beskrivas som ett antiklimax. För i samma ögonblick som den knäböjande Lewis Hamilton höjer sin knutna näve i skyn bryts sändningen. I tvn visas nu ett gäng glada fallskärmshoppare inhyrda av huvudsponsorn Red Bull. Du lyssnar på P3 ID och det här avsnittet handlar om Lewis Hamilton.
He finds himself alongside Michael Schumacher as top in the record books.
Han är den mest framgångsrika föraren i Formel 1:s historia och en superstjärna långt utanför racingbanan.
Now I'm more confident in my own skin than I've ever been.
Han var hungrig redan min tidig ålder och visste vad han ville.
Han är en vinnarskalle som krossar både fördomar och rekord.
Under hela den här uppväxten så har han varit väldigt ensam.
Imagine being in a Formula One car. Must be very powerful.
Men han är också en aspirerande kläddesigner, R&B-sångare och en pappas pojke.
You know, my dad would always say just do your talking on the track.
Jag heter Vendela Lundberg. Det är tidig lördagsmorgon i ett brunt litet radhus i staden Stevenage, 6 mil norr om London. Vid köksbordet sitter en pojke med kort, tätvuxet hår och en stor glugg mellan de kritvita framtänderna. Han heter Lewis Hamilton och har precis fyllt 5. På sin födelsedag tidigare i veckan fick han tårta och presenter hemma hos mamma Carmen. Nu är det pappa Anthonys tur att fira sin son. Anthony och hans nya fru Linda ser på medan Lewis lugnt och metodiskt öppnar sina paket. Av presenterna är det i synnerhet en som får Lewis hjärta att banka lite extra. Han har nämligen fått en radiostyrd bil.
Alltså när Lewis får den här radiostyrda bilen när han fyller 5 så är det ju, verkligen kärlek vid första ögonkastet.
Det här är P3Ds reporter Hatef Mousavian.
Efter att ha satt i batterierna så börjar han liksom direkt att köra fram och tillbaka och fram och tillbaka i hallen och runt om i huset. Och sen dess är han hooked. Inga andra leksaker betyder någonting från och med nu.
När födelsedagshelgen hos pappa Anthony är över får Lewis skjuts hem till sin mamma. Så fort han har kommit innanför dörren packar han upp sin radiostyrda bil och ryggsäcken och fortsätter köra runt, runt, runt tills batterierna behöver laddas ännu en gång.
Lewis föräldrar skiljer sig när han är 2 och fram tills det att han fyller 12 bor han mer eller mindre på heltid med sin mamma. Hon heter Carmen och är en lugn, brittisk arbetarklasskvinna som jobbar som sekreterare. Sin pappa Anthony träffar Lewis egentligen bara varannan helg om jag förstår saken rätt. Hans del av släkten kommer från Grenada, en liten karibisk ö med typ 100 000 invånare. Anthony jobbar i alla fall för British Rail, alltså Englands motsvarighet till SJ kan man säga. Och även han får väl betraktas som ganska klassisk arbetarklass.
Efter månader av intensivt inomhuskörande med den radiostyrda bilen har det blivit dags för Lewis att ta sin hobby till nästa nivå. Med hjälp av pappa Anthony går Lewis med i en förening för radiobilsentusiaster. Varje söndag samlas föreningens medlemmar för att tävla på en lerig gräsbana i utkanten av Stevenage. Lewis berättar själv i BBC.
Have you been racing cars for already, Lewis?
About a year.
So you must be pretty good at it. Is it easy to do?
No.
What do you have to do then?
This is the brake.
That's the brake. Oh, you need the brake.
And these are the steering.
That's your steering wheel, right and left.
När Lewis är 7 ställer han upp i det årliga föreningsmästerskapet. Det är bara han och en jämnårig kille till på deltagarlistan. Resten är medelålders män. Lewis bär en svart turkos vindjacka och måste balansera ovanpå 2 ölbackar så att han kan se hela banan.
Det är på många sätt en väldigt komisk syn med de här superinbitna männen som racer mot en 3 äpplen hög liten kille som står på ett vinglande torn av ölbackar. Men för Lewis är det här inget skämt. Han är liksom hur fokuserad som helst och förmodligen väldigt duktig då eftersom han till slut faktiskt lyckas vinna hela tävlingen.
Medan Lewis blir allt skickligare på att manövrera med handkontrollen filar hans pappa Anthony redan på nästa bilrelaterade present. Utan Lewis vetskap har han skramlat upp till en begagnad go-kart som Lewis ska få i julklapp. Under veckorna då Lewis är hos sin mamma lägger Anthony flera timmar per kväll på att rusta upp den. I sitt garage lackar han om, byter däck och polerar varenda detalj med putsmedel så att den blir så gott som ny.
Alltså att go-karten är begagnad eller second hand är nästan en underdrift. Lewis pappa själv har senare berättat att den nog snarare var fifth eller sixth hand med tanke på hur sliten den var.
Det är lördag morgon på den anrika go-kartklubben Rye House och en pirrig Lewis ska nu få testa sin go-kart för allra första gången. Han bär en urtvättad förardräkt, väderbitna racinghandskar och en röd hjälm som han fått låna på plats. Lewis kör varv efter varv och kan inte sluta le. Han känner sig som sin idol, Ayrton Senna.
Ayrton Senna är nästan till Gud i Formel 1.
Där är motorsportsjournalisten Anna Andersson, reporter och Formel 1-krönikör på Aftonbladet.
När han kör som bäst så är det som poesi. Han är en förare som fick det fotbollstokiga landet Brasilien att stanna upp och bli F1-fanatiker.
Efter det lyckade premiäråket på Rye House råder det, inga tvivel, Lewis måste börja med go-kart. Han blir medlem i klubben och kör varje helg utan undantag. Det finns bara ett problem. och det är pengarna.
När det kommer till karting och det som folk i allmänhet som inte har någon insikt inom racing har någon förståelse för, det är framförallt hur dyrt det är.
Det här är Björn Wirdheim, före detta racerförare och numera Formel 1-expert på Viasat.
När man börjar i den åldern nu för tiden så får man nog under en säsong kanske ha en budget på mellan 25 och 50 000 kronor, åtminstone skulle jag vilja säga.
Det är svårt för familjer med en mindre inkomst att satsa ordentligt på motorsport. I det här fallet så hade Louis pappa vid ett par tillfällen nästan tre jobb för att klara av sin sons satsning.
Så småningom blir Louis så pass bekväm bakom ratten att han kan börja tävla. Till skillnad från de tidigare radiobilsturneringarna tar kartingen betydligt mycket mer tid i anspråk. Både från honom och från pappa Anthony.
När man börjar på den nivån då som 8-9-åring så krävs det rätt så mycket frånvaro från skolan exempelvis. Han tävlade ju det brittiska mästerskapet där man körde på en mängd olika banor runt om i Storbritannien. Under en tävlingshelg då så är det väl normalt sett fri träning på en fredag och sen kval och race lördag och kanske till och med på söndag. Så att det kräver liksom att man förmodligen ger sig av hemifrån redan en torsdag för att vara där hela helgen. Och det där leder ju till att man missar en hel del skolgång och så var det också i Hamiltons fall.
Jag tror att en av anledningarna till att Louis pappa ändå tycker att det är värt det är att det redan från början går väldigt bra för Louis. Under sin första säsong i den så kallade kadettklassen så vinner han 6 olika race på raken. Ofta mot killar som är 1 eller till och med fler år äldre än honom själv.
Även om tävlingsresultaten går Louis väg är det långt ifrån allt som är härligt med den nya hobbyn. Louis berättar i BBC.
In the past years I've had racist names being called to me. The first time it happened I felt really upset. I told my mom and dad and I felt like I needed to get revenge on them. But lately if anybody had said anything to me I'd just ignore them and get them back on the track.
Men Louis var ju i stort sett den enda svarta föraren. Han har under hela sin karriär varit den enda svarta föraren. Han är den första svarta föraren i Formel 1. Han är den första svarta föraren som har blivit världsmästare. Under hela den här uppväxten så har han varit väldigt ensam. Han var ju naturligtvis, han var snabb, han var duktig och en förare som sticker ut med sina resultat är det ju lätt för andra att hacka på. Framförallt om man skiljer sig från mängden. Och den upplevelsen hade väl Louis väldigt, väldigt ofta. Att han var den enda. Det var han och hans pappa mot världen.
Louis har i intervjuer sagt att det ibland kändes som om han var med i Cool Runnings. Alltså den här filmen om det jamaikanska boblaget som ska tävla i vinter-OS.
Walt Disney Pictures presents...
I am feeling very Olympic today.
A story for anyone who dares to stand out in a crowd.
I didn't come up here to forget who I am and where I come from.
Cool Runnings är ju egentligen en rätt pajig komedi, men grundfrågeställningen är ju densamma. Vad gör det liksom med den att vara den enda person of color i en så här skoningslöst vit kontext?
Det är söndagen den 1 maj 1994. Louis har precis kört färdigt helgens sista race när hans pappa tar honom åt sidan. Anthony har något dystert i blicken och Louis förstår direkt att något är på tok. Det är nu han får berättat för sig att hans stora idol, Ayrton Senna, har omkommit i en krasch.
En av världens genom tidernas främsta racerförare, brasilianaren Ayrton Senna, avled idag efter en krasch vid Formel 1-loppet på Imola-banan i San Marino. I en fart på över 300 km i timmen körde Senna in i skyddsmuren och fick mycket allvarliga skallskador och avled på sjukhus några timmar senare.
Jag tror att de flesta som hade intresse av motorsport och framförallt som följde Formel 1, de minns nog väldigt starkt var de befann sig och vad de sysslade med när de fick beskedet om att Ayrton Senna hade omkommit. Det var så ofattbart.
det här är en dödsolycka som skakar om sporten. Som också väckte väldigt, väldigt många frågor kring just säkerheten. Som man diskuterade efteråt, var det bilens fel? Var det hans fel? Något riktigt, riktigt svar har man inte fått, även om man har haft rättegångar i den här frågan.
Lewis är alltså bara 9 år gammal när han nås av det här beskedet. I sin självbiografi berättar han att han var så rädd för att visa känslor inför sin pappa att han gick ut på baksidan av klubblokalen och grät för sig själv. Det är ju en otroligt mörk detalj som jag ändå tycker säger något om vilken komplex relation de har, så här far och son emellan.
Efter Ayrton Sennas död befinner sig motorsportscommunityt i chock. Trots att Lewis drabbas hårt av händelsen väljer han ändå att fortsätta köra. Kartingen är hans stora passion och pallplaceringarna har nu blivit mer en regel än ett undantag. När Lewis är 10 gör han så bra ifrån sig att han vinner det engelska juniormästerskapet. Lewis upplever att missundsamheten från de andra föräldrarna är stor. Efter det sista loppet är det nästan ingen som kommer fram för att gratulera. Lewis och hans pappa Anthony firar själva i smyg. Det kvittar, för i campingvanen på väg hem till Stevenage finns det ingen som kan förfasas över deras glädje. Lewis skruvar upp volymen på bilstereon och så skrålar de i kapp till låten som har kommit att bli deras gemensamma favorit. Vid säsongens slut anordnar Motorsportsförbundet en stor galakväll med prisutdelning och 3-rätters middag. Lewis har fått låna sin kostym av killen som vann mästerskapet i fjol. Den är i mörkgrön sammet och passar helt perfekt. Efter middagen går Lewis med bestämda steg bort till grannbordet. Där sitter en man som han känner igen från TV. Det är Ron Dennis, legendarisk stallchef på McLaren.
När han fick syn på Ron Dennis kände han väl att, ja, en autograf, jag vill ta chansen. Så han knatade väl helt enkelt upp dit och sa, hej Mr. Dennis, jag heter Lewis Hamilton, jag vill ha din autograf och om ett par år så vill jag köra för McLaren. Tydligen så svarade Ron Dennis att ring mig om 9 år. Det tog inte 9 år. Det tog 3. Det var Ron Dennis som ringde till Anthony Hamilton och frågade om hans son ville bli en del av McLaren.
Ron Dennis till BBC.
He is still quite young, but he is very focused and very confident. You know, there are some traits there that you see in the greats. By and large, all the great Grand Prix drivers are from karting. It's the right place to start.
Ron Dennis, han var imponerad helt enkelt av Hamilton, att han vid så pass tidig ålder var så bestämd som han var då. Och det viktigaste med det här kontraktet var ju att det gav Hamilton en möjlighet att fortsätta utvecklas som kartingförare. Och när man kommer upp i klasserna så trissas ju kostnaderna upp något otroligt, även inom karting. Och framförallt om man ska ut och köra internationellt. VM, EM och de andra stora racen där de bästa förarna mäter sig mot varandra. Och jag är övertygad om att det var fullkomligt avgörande för Hamilton att ha den supporten från McLaren i det läget för att ta sig vidare i karriären. Och hade det inte varit för det samarbetet som de startade då, så hade han sannolikt inte kunnat fortsätta. Och då hade vi gått miste om en enorm talang.
Tack vare Ron Dennis och McLarens stöd behöver pappa Anthony inte längre ha flera jobb för att finansiera Lewis karting. Sponsorskapet höjer Lewis självförtroende till skyarna Och när BBC frågar honom om framtiden råder det inga tvivel om vad drömmen är.
My heart feels really powerful when I'm in it, but imagine being in the Formula One car. Must be very powerful that.
Det är 2001 och Lewis har nu gjort sig ett namn som en av Europas skickligaste unga förare. Efter ett race i Tyskland får han beröm av självaste Michael Schumacher som säger att han har stor potential att bli nästa stora racerstjärna. Vägen till Formel 1 tycks krattad och klar. Då händer något som håller på att sabba precis allt. En elev på Lewis skola blir misshandlad. När händelsen senare utreds misstar offret en av killarna som hoppar på honom för Lewis. Trots att Lewis inte var inblandad blir han avstängd och så småningom även relegerad från skolan.
Det här är ju katastrof. Allt han har kämpat för, liksom hela hans framtid på universitetet och framförallt hans framtid med McLaren håller på att äventyras för att den här killen då har fått för sig att Lewis var med och sparkade honom när han låg ner. Men Lewis, eller framförallt Lewis pappa Anthony, står på sig. Han lusläser rapporten som ligger till grund för relegeringen och samlar in vittnesmål från klasskamrater som såg att Lewis inte var delaktig i misshandeln. Sen skickar Anthony in en formell överklagan som efter många om och men går igenom så att Lewis faktiskt får komma tillbaka till skolan igen. I sin självbiografi berättar Lewis att han aldrig fick någon ursäkt från vare sig pojken eller skolledningen som då kickade ut honom. Mellan raderna förstår man att det nog rörde sig om gammal klassisk guilt by association för att de riktiga förövarna liksom råkade ha samma hudfärg som Lewis.
Bara månader efter incidenten i skolan vinner Lewis EM i go-kart. Det är bland det sista han ser av kartingvärlden. För nu är Lewis gammal nog att köra riktig formelbil. Med pappa Anthony som manager och McLarens fortsatta stöd i ryggen börjar han tävla i det så kallade Formel Renault-mästerskapet.
Racingsporten består ju av ett stort antal klasser. Det är som en stege, skulle man kunna beskriva det som.
Säsong efter säsong jobbar han sig upp genom klasserna mot det slutgiltiga målet.
För Lewis del så började han 2004 i någonting som heter Formula 3 Euro Series. Det var liksom första steget. Han var inte någon jättestjärna där överhuvudtaget. Men man tittade ändå på honom och såg ändå att han hade någonting. Och man bestämde sig för att två år senare, 2005, skulle han få chansen i någonting som heter GP2. Som då var serien under Formel 1.
Under sina år i de här olika instegsklasserna, alltså Formel Renault, GP2 och allt vad de heter, så får ju Lewis verkligen den här underbarnstämpeln. Han är liksom hela sportens golden boy vid det här laget. Och det följer egentligen med honom hela vägen tills det att han gör sin debut i Formel 1 2007.
Trots att Lewis är en rookie i Formel 1 är med och slåss om mästerskapstiteln redan under sitt första år. Han är 22 år gammal och efter 17 genomförda race slutar han tvåa, blott en poäng bakom Finlands stolthet, Kimi Räikkönen. Det är dock ingenting mot vad som ska hända året därpå. The 2008 Formula One World Championship will be decided here. Det är 2008 och säsongens sista Grand Prix har precis rivstartat i ett regnigt Sao Paulo. Däcken ylar när de 20 förarna pressar sina bilar till max. Truly on the right, look out for Hamilton on the pit wall side. It's a cautious getaway from Hamilton. He's running down, Räikkönen is in front of him, and you can see that Alonso has not been able to make ground on him. Vettel isn't going to take any chances. Kovalainen nursemaids his teammate through and then shuts the door on Vettel, and Hamilton is safely through turn. Inför loppet ligger Lewis etta i mästerskapstabellen, tätt följd av Ferraris Felipe Massa. Problemet nu är bara att det sista racet körs på Felipe Massas hemmaplan. Han har publikens stöd och kan banan bättre än någon annan. Massa tar snabbt ledningen och ser ut att gå mot segern. Detta innebär att Lewis måste placera sig på minst en femte plats idag för att inte halka ner i tabellen.
Det var en av de mest spännande avslutningarna på hela mästerskapet som jag någonsin har varit med om. Into the pits comes the race leader, Felipe Massa, one of the two title contenders to go onto the dry tire. He needs to win this race. He has to win this race. But truly Raikkonen and Hamilton have...
Innan halva loppet har körts har flera av förarna tvingats dra sig ur. Anledningen är något så banalt som vädret.
Well, that's tragic. I've never seen a driver so warmly bid farewell in Formula One, and Coulthard only made the first corner.
It's not the way he wanted it all to end.
Väldigt snabbt kommer de här väderskiftningarna. Det är svårt att förutspå. Och även om Formel 1 har hur mycket olika vädertjänster som helst och radar, så kan man bli överraskad. Och i det här fallet så blev förarna det. Men det fanns en förare som bestämde sig för att jag ska inte byta regndäck. Han körde för Toyota och hette Timo Glock. Så han låg kvar och sladdade på banan när de andra bytte.
Lewis knappar in på förarna framför. I sin komradio för Lewis hör att Felipe Massa redan gått i mål. Han och Ferrari-teamet firar som att guldet är klart. He has done everything he needed to do, and we wait now to find out who will be the world champion of 2008. Can Hamilton do anything? Can he run it up the inside of Vettel? Only a few corners to go now, and desperation starts to creep in. Men Lewis har inte gett upp. Han vet att om man bara lyckas ta sig förbi tysken Timo Glock, så är femteplatsen hans.
Han har en enda kurva på sig att ta sig förbi den här sladdande tysken för att klara VM-titeln. I allra sista kurvan så lyckas han köra om Glock. Tar sig mål som världsmästare. A million, 100,000 local hearts sink in the grandstands. It's handed the place back to Hamilton. You will never see a more dramatic conclusion to any motor race, let alone a Grand Prix, than that. And the result of it all is that Lewis Hamilton is the world champion.
Unbelievable.
Guys, I'm speechless. I'm speechless. That was so freaking close. But you guys did a fantastic job all season, and you deserve this. So this is for you and to my family. Thank you for all supporting me and believing in me.
Inne i omklädningsrummet sitter en utmärglad Lewis och försöker smälta vad han precis varit med om. Han har svettats ut flera kilo under racet och orkar knappt stå upp. När pappa Anthony kommer in och kramar honom faller båda två i gråt. Det här är allt de har kämpat för.
Lewis är alltså 23 när han vinner den första mästerskapstiteln. Han är den första svarta föraren någonsin som vinner eller ens kör Formel 1. Bara det är ju sensationellt.
Lewis svävar på moln efter sin första världsmästartitel. I hemlandet England har han redan uppnått rockstjärnestatus. ITV fångar Lewis på röda mattan.
I guess it's just really becoming the man, growing and learning to love yourself and learning more about yourself, and now I'm more confident in my own skin than I've ever been, and a part of that for sure has been comfortable in now my own style.
Man märker ju verkligen att hans självförtroende har fått en ordentlig skjuts efter de här två inledande succésäsongerna i Formel 1.
Den nya Lewis flyger privatjet. Han syns på mingelbilder med kändisar som P. Diddy och Pharrell Williams. Dessutom är han ihop med sångerskan Nicole Scherzinger från Pussycat Dolls.
Alltså, under ett par år där omkring 2010-2012 så är ju Lewis och Nicole Scherzinger verkligen ett sånt där it-couple som skvallerpressen i England älskar att skriva om. Lewis liksom med sitt bling och sina flätor och flamboyanta klädstil, och Nicole som då är på toppen av sin karriär. Men det är inte bara det. Lewis har vid det här laget börjat synas i alla möjliga sammanhang.
Hi everyone. Ok,
to warm up.
So this is your first time on the show. I don't know if you if they told you, but there's a tradition that we have when it's your first time on the show. We have to show shirtless pictures.
So, really?
Yeah, it's kind of a tradition that we have. So there's one. We may have more. I don't know. We just need to show you.
Han gästar talkshows. Han släpper klädkollektioner med Tommy Hilfiger, kampanjer för veganism och röstskådespelare i filmen Bilar. Och så ger han ut en riktigt snuskig R&B-låt tillsammans med Christina Aguilera som heter Pipe.
För att kunna utvecklas som förare har Lewis bestämt sig för att inte längre ha sin pappa Anthony som manager. Nästan 20 år av partnerskap på racingbanan är förbi. Lewis berättar om beslutet för Graham Bensinger.
I think it just got too intense at one point and I was like I want to go for a beer with you. I don't want to have to talk about business. I don't want to talk about business ever anymore. You know, I want it to be lighthearted. I don't want us to have a joke. I want us to party. I want us to get to a point where it's just a great father-son relationship, because when it's business involved, it's stressful.
What was involved with getting from the point of, you know, cutting the professional ties to where you actually wanted the relationship to get to?
Well, I'm still working on getting the relationship to
okay.
where I wanted to get to, so it's taken a long time. And I guess really just getting on with it.
2013 lämnar Lewis McLaren. Istället börjar han köra för Mercedes. I och med stallbytet återförenas Lewis med en förare som han känner mer än väl som barnsben. Det är hans gamla kartingkompis Nico Rosberg. Han har blont hår, höga kindben och är lika gammal som Lewis.
Nico Rosberg är född i Tyskland av en finländsk pappa som har vunnit VM i Formel 1 för Finland och en tysk mamma. Han är uppvuxen i Monaco. Men trots att han har den otroligt privilegierade uppväxten så är det inte bara en bortskämd snorunge. Utan det här är en kille som pratar 7 språk. Han är smart. Han visste nog väldigt tidigt vad han ville göra med sitt liv och det var att bli världsmästare i Formel 1. Under uppväxten så tävlade han och Lewis Hamilton mot varandra, men inte bara på banan. De var i samma team. De tävlade om vem som kunde köra en hjuling längst, vem som kunde käka flest pizzor, vem som kunde äta flest flingor på kortast tid. De tävlade i kortspel, de tävlade i allt de kunde göra. Hela tiden, som tonåringar.
Under 4 års tid dominerar Lewis och Nico Formel 1 i varsin silvrig Mercedes. Sammanlagt vinner de 54 av 78 Grand Prix och hela 3 världsmästartitlar. Men bakom framgångarna döljer sig en annan historia. De båda barndomsvännerna har nämligen börjat få allt svårare att komma överens.
Det är väldigt svårt att jämföra förare mot varandra, för alla sitter ju i olika material som är olika bra beroende på hur pass duktiga teamen har varit på att utveckla årets bil. Så därför så blir den enda sanna jämförelsen egentligen mellan 2 förare, mellan teamkamraterna. För att de sitter ju åtminstone i samma material och då kan man på ett enklare sätt att utläsa vem som är duktig. Med andra ord så blir ju din teamkamrat faktiskt din värsta fiende inom Formel 1. För det viktigaste av allt, inte bara i Formel 1 men andra formelbilsklasser också, det är liksom att hela tiden överskina sin teamkamrat. För det enda kvittot man kan få på att man är bättre än en annan förare.
År 2015, i slutet av den säsongen, så är Nico Rosberg riktigt förbannad. Han är skitsur för att han inte vinner. Så han bestämmer sig för att han ska göra allt som står i hans makt för att vinna nästa år. Och det jobbet börjar han med redan under hösten. Så när Hamilton firar sin titel, så ligger Rosberg i hårdträning och han vinner de avslutande loppen under säsongen 2015. Och den känslan tar han med sig in i säsongen 2016. Det är Lewis inte beredd på.
Det är maj 2016 och förarna befinner sig i Barcelona för Spaniens Grand Prix.
Jag vet att vi träffade Rosberg för en intervju här inför, på torsdagen var det, inför träningarna. Och då så sa han att jag måste maxa den här helgen. Jag har inte lyckats få ihop allting, jag måste maxa.
På förhand har det mesta av snacket handlat om vem av Lewis och Nico Rosberg som kommer att vinna. Men redan under första varvet hände något som ska göra den diskussionen helt irrelevant. And it's Nico Rosberg and Hamilton's onto the grass and Hamilton's in a massive crash and he's crashed into his teammate. The two Mercedes come together as Hamilton tried to pass on the inside and he can cover his hands over his eyes and he won't want to see that again. We have the safety car out here but the two silver arrows have crashed on the opening lap. Hamilton takes out his teammate and there will be a big, big inquiry behind closed doors into that.
Jag vet att jag efteråt skrev att jag gärna hade velat vara en liten fluga i det där rummet där de hade sin debrief efter det racet. Det tror jag fortfarande hade velat.
Det som händer sen är ju att Nico Rosberg faktiskt går och vinner hela mästerskapet. Och man kan ju tänka sig att Lewis var något irriterad på detta.
Well, we're not friends. You know, we're colleagues and we work to get the team as many 1-2s and points as possible.
Does the fact that you've known each other for a very long time not count for anything in terms of friendship?
Maybe.
Det är ju superinfekterat mellan de två i flera år därefter, men idag så verkar de av allt att döma lite rökt fredspipa.
Hösten 2020 blir Lewis historisk. Han vinner sitt sjunde mästerskap och har nu lika många titlar som ikonen Michael Schumacher. The world championship record is equaled. Lewis Hamilton wins the Turkish Grand Prix and is a seven-time champion of the world.
Thank you so much, guys. Det finns ett väldigt starkt klipp från den här dagen då Mick Schumacher, alltså Michael Schumachers son, går fram till Lewis efter det här avgörande racet och lämnar över sin pappas gamla mästarhjälm.
I'm honored, man.
This is the result from 2012.
Thank you so much. It's such an honor.
Jag vet inte om alla känner till den hemska historien, men Michael Schumacher var ju millimeter från att dö i en skidolycka 2013. Han vaknar upp efter 6 månader i koma och sen dess är det nästan ingen förutom den närmsta familjen som har träffat honom. Lewis blir ju förstås helt tagen när han får den här hjälmen. Det är ju som att få typ Maradonas eller Pelés gamla fotbollsskor.
Det är inte bara den sjunde mästerskapstiteln som gör 2020 till ett speciellt år för Lewis. Det här är även året då han får sitt stora politiska uppvaknande. Lewis berättar till GQ.
For me it was watching George being held down for those 8 minutes and 30 seconds. It brought up a lot of emotions that I hadn't even realized that I'd suppressed. It started when I was 5, my first experience of racism, and it continued through school. Walking through parks and being jumped, having things thrown at you, and then later through karting, you know, constant racial slurs. Once I even turned professional, you know, I received racial abuse and no one said anything.
Efter George Floyds död så är det en massa förtryckta känslor som bubblar upp inom Lewis. Han börjar plötsligt minnas alla de här kommentarerna från föräldrarna vid sidan av go-kartbanan. Och han minns den incidenten då han blev relegerad i skolan. Och han minns apljuden och blackface-målningarna i Spanien när publiken var emot honom. Allt det här minns han. Men framförallt så minns han ju tystnaden från alla som bara står och ser på, de andra förarna och F1-cheferna som liksom inte ens kan gå ut och fördöma den här typen av rasism när det väl inträffar.
Det är den 12 juli 2020. Nere på banan i österrikiska Spielberg har Lewis och hans kollegor samlats för en gemensam manifestation innan helgens Grand Prix. Av de 20 förarna väljer 14 att knäböja i solidaritet med Black Lives Matter. Men på TV syns nästan inget av manifestationen. Istället visar bildproducenten ett gäng fallskärmshoppare inhyrda av huvudsponsorn Red Bull.
Bara för att förtydliga här, alltså bildproducenten är ju ingen praktikant från Öppna kanalen utan en person som är anställd av organisationen F1 sedan många år tillbaka. Han vet precis vad han gör. Det är liksom ett högst medvetet val att inte visa den här politiska manifestationen.
Det är inte första gången som Lewis arbetar för ett mer jämlikt F1 stöter på motstånd inifrån den egna organisationen. Bara några veckor tidigare säger Formel 1:s hedersordförande Bernie Ecclestone till exempel så här i en intervju med CNN.
Should think the same thing about white people because I think in lots of cases black people are more racist than what white people are.
What makes you say that?
Well, things over the years I've noticed and there's no need for it.
Och det ska sägas att F1 är snabba med att ta avstånd från Bernie Ecclestones uttalanden och att de i allt större utsträckning har börjat ställa sig bakom Lewis kamp för en mer inkluderande motorsport. Men det är långt ifrån alla i F1-sfären som gillar det Lewis gör. I framförallt vissa kommentarsfält verkar det finnas många som tycker att han använder antirasismen som ja, någon slags varumärkesbyggande, lite som han kanske har gjort med sin veganism och sitt engagemang för klimatet tidigare. Man märker att det finns en viss irritation mot att han alltid ska hålla på och vara så jäkla god hela tiden.
Lewis Hamilton är inte en människa som går i mainstream, utan han har lyckats ta sitt varumärke från att ha varit the golden boy till betydligt tuffare tider och sen lyfta upp det igen och ge Formel 1 en världsstjärna långt utanför idrotten.
Lewis själv.
In terms of systemic racism, it is all over the place. It's still across all of Europe, and I've experienced it and see it every year. And I've got friends that also experience the same thing. So I think this is a time for reflection. This is a time for us to. It's never too late to educate yourself. It's never too late to learn.
När det här avsnittet släpps, hösten 2021, är Lewis 36 år gammal. Han har nyss blivit adlad och slagit rekordet för flest antal vunna Grand Prix någonsin. Nu är han på jakt efter sin 8:e världsmästartitel, en bedrift som på pappret skulle göra honom till odiskutabelt bäst genom tiderna.
Han är ju en enastående förare och i mina ögon förmodligen den bästa genom tiderna. Som sagt, hans karriär är inte riktigt slut ännu. Han kommer garanterat åstadkomma mer.
Därmed är det tydligt att Hamilton inte är nöjd. Han vill ha den 8:e VM-titeln och han vill helst av allt ha den i år. Han fightas mot Max Verstappen i Red Bull som vill ha sin första VM-titel. Det är ett otroligt tajt kamp mellan de här två.
Själv säger Lewis att han vill bli ihågkommen för mer än bara sitt körande. Vad det blir återstår att se. På Instagram händer det att Lewis bjuder sina 24 miljoner följare på smakprov från hans kommande album. Dessutom designar han fortfarande kläder och har just lanserat ett initiativ för att öka mångfalden inom brittisk motorsport. Oavsett vad han väljer att ägna sig åt efter karriären står det klart att det här är inte det sista vi ser av Lewis Hamilton. Du har lyssnat på P3 D med mig, Vendela Lundberg. Programmet gjordes hösten 2021 av Hatef Mosavian. Och tekniker var Fredrik Nilsson. Tack för att du har lyssnat. Glöm inte att prenumerera i din poddapp så att du inte missar nästa avsnitt. Time that I just look at my life, I know it's all because I found you. Man, it feels like victory. En produktion av Olga för P3 Sveriges Radio.